Spelsnack avsnitt 617. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Och Oliver.
God morgon på er.
Så första riktiga avsnittet på det nya året. Hurra, hurra. Vi har gjort alla våra temaavsnitt. Och så sitter vi här igen i ekorrhjulet som bara snurrar och snurrar. Säger man ekorrhjulet? Hamsterhjulet?
Jag tror ekorrhjul är på svenska faktiskt.
Hur kommer det sig att man säger ekorrhjulet? Det är inte så att man liksom
inga ekorra har hjul.
Nej, men nej, eller det låter ingen mer bekant.
Ja, för att ingen köper hjul till sina ekorrar heller, tänker jag. Eller ingen har ekorrar, vilket gör att man inte köper hjul till dem. Stackars ekorrar som inte får ny hjul.
Ekorrhjul är en ursprunglig beteckning på roterande trumma, oftast av ståltråd. Okej.
Okay. What?
Ja. Från Wikipedia.
Okay. Ja, det handlar väl inte om att man har en faktisk ekorre i hjulet.
Som var en inredningsdetalj i burar där man höll ekorrar som sällskapsdjur.
Jaha, har man haft ekorrar som...
Det var antagligen förr. I modern tid finner man även hjul för andra smågnagare, till exempel hamsterhjul. Okej. Okay. Så jag antar att det var innan hamstrar importerades till Sverige.
Så hur kommer det sig att vi slutar ha ekorrar som husdjur?
För vi skaffade hamstrar.
Det kan inte vara ett one-to-one trade där, känner jag. Eller ekorrar är mycket coolare än hamstrar.
Ja, men de kanske är vildare. Hamstrar är lite snällare.
Och de dör efter typ 3 veckor, så det är en low effort.
Nej, det är marsvin som dör efter 10 minuter. Det är...
Hamstrar blir ju inte alls gamla.
Blir inte en hamster typ max 2 år.
Ja, men det är 2 år lite. Ja, men ett marsvin blir ju knappt ens det. Liksom, åh nej, det är 1 grad för kall i rummet, nu dör jag. Åh nej, jag är ensam, nu dör jag. Åh nej, jag har för mycket sällskap, nu dör jag. Liksom, ja.
Men marsvinet lever med det.
Har du haft marsvin, Adam?
Jag har haft flera kompisar som har haft marsvin och de lever sällan länge.
Ja, många begravningar.
Ja, en bekant till min familj, de fick ett marsvin, det var innan jag föddes, men han fick ett marsvin födelsedagspresent. Han levde en dag, för dagen efter så vaknade marsvinet, tittade ut i buren och där var en stor schäfer som bara nosade och ville se vad det var för något. Han dog av skräck direkt. Han bara...
Min kompis hade, när hon var liten, en hamster som hette Eva. Och hennes bror tappade den i marken, så den blev så rädd att den svimmade av. Men den överlevde.
Alltså, blev den rädd för att den svimmade av, eller fick det typ en hjärnskakning för att den dunsade ner i marken?
Jag vet faktiskt inte.
Ja, precis. Det låter mig.
Jag har inte jättebra koll på den historien.
Jag kastade in den i väggen med huvudet först. Den blev så rädd att den svimmade.
Sen kom katten Karin och åt upp den. Ja.
Veka djur.
Mm-hmm. Min kompis...
Jag hoppas inte vi har någon lyssnare som har en traumatisk upplevelse med sina marsvin nu, så vi bara triggar igång dem. Vi borde sätta en safe warning innan avsnittet.
Min kompis hon hade ett marsvin när hon var... inte barn så liksom, alltså hon var typ, jag tror 11, så inte som liksom 5 år, men ändå gammal nog att liksom ha vett. Och de hade ett liksom, ute på deras altan hade de ett litet liksom, en liten inhägnad för den att liksom vara ute. Hon lämnade den där, så glömde hon av den där och så dog den av solsting.
Nej.
Det var för varmt ute. Och om jag påminner henne om det än idag, så börjar hon typ gråta. Vilken jävla fucka.
No.
Tänk där och bara ligga och bara koka ihjäl.
Mm.
Ja, men så fan. Att de är ömtåliga. Jag tror du har en poäng där, Adam.
Mm.
Nu när Douglas inte är här så kan vi faktiskt mobba honom lite för att han spenderade så jäkla mycket pengar första veckan på Fantasy Critic. Så att han är vår nya Oliver nu. Han kommer inte vara köpstark resten av året.
Nya Oliver, jag har aldrig lagt så mycket pengar på en sån kort period. Han har slösat av sina $100.
Fast du la ungefär hälften av det. Du la över hälften av det på ett spel.
Ja, och Jimmy la mer på ett spel året innan. Så jag vet inte varför det är en Oliver-grej.
Nah, fast jag gjorde det faktiskt mot slutet av året. Du gjorde det när vi ändå var halvvägs in.
Ja, och det lönade sig. Jag fick en...
Ja, du vann ju inte.
Slutet av året.
Ja, men du
Zelda släpptes i september.
Jo, men det blir ju mer mot slutet. För att det är inte som att du sitter och pillar med listan jättemycket i november. Jag hade ju fyllt liksom min lista ganska bra.
Vadå i november? Vad pratar du om?
Nej, men alltså det är ju slut. Alltså, du har ju inte mycket tid på dig att fixa din lista när det är september. Då är det ju det mesta klart.
Jo, men du budade inte på det i september. Det släpptes i september och jag har för mig att det kom upp typ i juli eller någonting sånt.
Ja, men när jag vann det spelet så hade jag bara två platser kvar på min lista. Så jag känner ju att det var ändå rätt gjort.
Fast jag är lite på Olivers sida här.
Vi ska se, när budade Oliver på Bonanza?
När det utannonserades där på...
Ska vi se. Donkey Kong Bonanza. Oliver hade 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Nej, det var ju någon Nintendo Direct bara någon månad innan det släpptes ju.
Mm.
Eller var det E3? Jag minns inte.
Vadå E3?
Ja, men, ni vet vad jag menar. Spela inte dumma nu, era jävla knösar.
Nej, men det var... Switch 2.
Fast det här känns lite som en sån här Jimmy Buffel-grej. Typ som att han går runt och säger till alla att jag hatar brädspel.
Vilket du gör.
Vilket inte stämmer. Alltså, det är folk som har kommit fram till mig på fester och bara så här... Ja, jag har hört att du hatar brädspel. Då har Jimmy liksom gått runt till folk och sagt att jag hatar brädspel.
Det har hänt en gång av en person.
Det har flera gånger.
Det är bara, men ja. Amanda, just på det, brädspelshataren, henne har jag hört om.
Ja, precis.
På varje retroresan meetup så är det någon som säger till mig, men du hatar ju brädspel, ska du verkligen vara med och spela?
Ja, det var för att det stämmer. Men det är, liksom, det är lite så omvänd psykologi också. För att Amanda spelar mer brädspel nu sen det här börjar komma ut för att bevisa att hon inte hatar brädspel. Så jag ser det som en win.
Nu har hon någonting att bevisa.
Det stämmer inte. Det är bara det att vi har råkat spela mer brädspel tillsammans.
Och vad beror det på?
Att vi har råkat spela mer brädspel tillsammans.
Det ska vi inte prata om. Vi har inte spelat något brädspel på senare tid.
Nej.
Ja, och det är inte mitt fel, vill jag bara påpeka.
Brädspelshataren har talat.
Vi ska se.
Men det har gått typ en... Det har gått jättelång tid sedan vi pratade om spel vi har spelat. Och vi har haft julledighet och sånt emellan. Så att jag undrar lite, vad har ni pysslat med på senaste tiden? Vad sitter ni och spelar? För att det kommer ju inte jättemycket nya spel nu heller. Så att nu har man ju tid att liksom hoppa tillbaka i backloggen. Eller spela om 1 miljon spel som Oliver brukar göra. Eller Adam har ju säkert kunnat starta 1 miljon spel som han inte spelar klart.
Mm. Bara igår startade du Star Wars Outlaws och Alan Wake 2.
Ja, men jag bara sprang runt och tog screenshots. Det räknas inte.
Okej, varför startade du Star Wars Outlaws?
För att gå runt och ta screenshots, för jag tycker det är snyggt.
Okej. För att det spelet är ju inte jättebra.
Det är okej. Det är acceptabelt spel, men det är ju inte jättebra, nej. Men som sagt, jag tycker det är fint och jag springer runt här på den första blåsa planeten och bara tar landskapsbilder.
Har du spelat det liksom på riktigt sen de ändrade om en massa?
Nej, jag har inte spelat om det ordentligt sen det släpptes.
Att de tog väl bort typ, det är inte lika mycket fokus på stealth längre va, utan det blir mer liksom actionorienterat.
De piffade till action lite och det är fortfarande stealth i, men de balanserade om stealthen lite och de har även tagit bort segment där man insta förlorar om man blir upptäckt och sånt.
Mm-hmm.
Att det var så irriterande.
Jag kan någon gång ska jag nog köra igenom ordentligt och bara testa och se om det känns annorlunda från första gången jag spelade, men jag var inte helt hooked på storyn fast det var okej. Det var inget dåligt spel så, men det är inte högt på priolistan. Däremot så har jag sen december. Så jag var ganska dålig på att köra backloggen tyvärr. Så sen december så har jag kört om Jedi-spelen, de från Respawn. både Fallen Order och Survivor. Och så har jag även spelat ut Marvel's Guardians of the Galaxy. Bara för att jag bara, jag är sugen på det här och så kör jag dem.
Mm.
Och bra spel. Marvels har ju inte jättebra combat. Men jag tycker om karaktären och storyn i det. Alltså det är det jag lever på. Och Jedi-spelen är fortfarande några av mina favoritspel någonsin. Jag älskar Jedi Survivor och Fallen Order. Även fast de är flawed på vissa sätt så är det fortfarande mina favorit Star Wars-spel. Jag tycker om dem så mycket.
Vilket Jedi-spel tycker du om bäst?
Jag tror faktiskt Survivor på ett sätt. Det är så många saker som är fortfarande störigt och irriterande med det.
Vi pratade om det där en dag, du och jag. Nej, fortsätt du. Jag vill inte hijacka ni.
Nej, det är de tekniska bitarna som fortfarande är så jäkla problematiskt med det spelet. Och då körde jag ändå den någorlunda fixade PC-versionen. Och jag körde maxinställningar 60 fps, bla bla bla. Och det ser ju jättebra ut så. Men det är fortfarande liksom awkward, lite buggar, lite märkliga slowdowns här och där. Och skurken, huvudskurken är ganska tråkig. Han är mera ett narrativt redskap, mer än en fiende att slåss mot, så att säga. Men
vad är det för fel med det då?
Det är inget fel, men liksom man tänker Star Wars, man har en villain på ett sätt.
Du har en villain i det spelet, bara att han är
han
inte
dyker
liksom
upp typ de sista 10% av spelet.
Och han är en bra villain, men jag tror att alltså, problemet med fan är det han heter?
Dagen.
Dagen, ja, precis. Det är att föregående spels villain var asbra.
Ja,
jag älskar
hon var
Trilla.
Fantastisk. Ja, hon var jättebra.
Hon är där från start liksom, och är liksom hon är en närvaro genom hela spelets narrativ och verkligen snor showen varje gång hon dyker upp. Och jag tror att det är det som talar för Jedi Fallen Order. Jag är inte säker på vilket jag tycker är bäst. Jag tycker Jedi Fallen Order har liksom en mer gripande story från start, medan Survivor kanske har högre toppar, men att de är lite mer sprinkled. Men sen Survivor är som du sa här om, när vi pratade om det här om dagen, att varenda liten beståndsdel som man liksom bara, där hoppas jag att de gör bättre inför uppföljaren.
Pusslen är mycket bättre. Det är mycket mer intressant att utforska. Det är bättre plattformande. Det är mycket bättre rewards. Mer att göra.
Det är inte bara ponchos i varenda kista.
Nej.
Du har liksom mer frihet med dina liksom lightsaber-stilar. Och
massa sidokaraktärer som nästan alla är intressanta på sitt egna sätt och har en liten story och sånt som man får nysta i.
Skova är jättekul.
Ja.
För mig är Star Wars Jedi-spelen sådana spel som faller in i kategorien spel som var rätt så bra, men som jag förmodligen aldrig kommer att spela igen.
Jag spelar typ ett av dem nästan en gång om året. Det är ibland när jag känner mig lite nere som, vet du vad? Jag vill spela Star Wars. Jag vill ha en bra, uppmuntrande liksom Star Wars-story. För Disney är ganska snåla med just bra Star Wars. I övrigt. Och då brukar jag köra något av dem. Så jag körde dem. Marvel's Guardians of the Galaxy. Och sen har jag faktiskt börjat spela ett 2025-spel. På Steam-decken. Som de har en sån här detektivrea på Steam. Eller det är fortfarande under inspelningsstund. Som är The Drifter. Som är ett australiensiskt peka-klicka-äventyrsspel. Och det är än så länge. Jag tror jag spelar typ 2 timmar kanske. Jag kan faktiskt kolla. Ja, lite mer än 2 timmar. Och det är väldigt mysigt faktiskt. Man spelar en drifter. Och inte uteliggare, utan han bara cruisar runt och lever på landet, typ. som heter Mick. Och han är på väg hem till sin fiktiva hemstad i Australien där. För hans morsa har dött. Och ja, och han har varit liksom borta i flera år. Men när han kommer tillbaka, det första som händer är att en av en annan drifter i vagnen med honom typ blir ihjälskjuten av mystiska personer. Och det är en serie av typ försvunna uteliggare och folk som blir liksom mördade i den här staden. Och han börjar nysta den här konspirationen och blir anklagad själv för morden och sånt. Så det är, och hela spelet är berättat av Mick. Och det är Adrian Vaughn som är röstskådespelaren och han gör jättebra jobb. Det är liksom milt noir-aktigt, men ändå inte. Och det spelas faktiskt väldigt bra på Steam-decken. Man går runt med sin karaktär med spaken. Och med andra spaken så kan man bara rikta en riktning. Så ser man punkter i en cirkel runt den som är liksom närliggande objekt som man kan interagera med. Hör bara liksom... ja, där är en tidningsautomat. Och så bara klickar jag bara avtrycka den så liksom interagerar med den. Så det, även fast det är point and click så fungerar det... Det är ganska smart designat för att fungera med en handkontroll.
Mm. Jag klarade ut under julledigheten. Så att...
Nice.
Det är väldigt bra anpassat för det. Sen kan det vara lite liksom så här typ... Ibland om det är många punkter som ligger nära varandra så kan det vara lite problematiskt att välja rätt emellanåt.
Ja.
Så då känns det ju bättre som man har haft en mus eller någonting sånt. Men annars det är ett väldigt bra spel. Det hade många intressanta vändningar också.
Mm. Jag ser fram emot att spela det mer. Det är sådär perfekt spel när jag kommer lite tidigt till jobbet eller på lunchen att bara ta upp och spela en stund och försöka pussla lite. Och än så länge har jag inte sprungit in i några sådana här klassiska moonbrain-pussel än. Där jag liksom, du måste ta en banan och sätta i mikron och så kommer tomten och så säger man den hemliga frasen till honom och så klarar man spelet. Nej, det är inte något sånt som gamla 90-tals peka-klicka-spel.
Nej, det är ganska snällt på det sättet. Att det är liksom...
Det finns en logik. Så,
ja, jag tycker det var så genom hela spelet igenom. Liksom, att det var inte ofta jag kände så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Mm. Det var på några tillfällen var så att jag är på rätt ställe. Och ibland kunde det vara så att man hade missat något.
Mm.
Och titta på ett ställe för att man inte hade liksom sett det ordentligt. Men annars tycker jag också att det var väldigt bra. Men där är ju verkligen berättelsen som är den stora liksom stjärnan i det hela.
Ja, och jag tycker det är intressant också med placeringen av spelet. Det är inte jätteofta vi har spel som är satta i Australien. Där det är australienska karaktärer som pratar med australiensisk slang och sånt. Så jag tycker det är ganska intressant faktiskt. Så det ska jag fortsätta spela. Jag tycker det är jättemysigt än så länge. Mm. Så det är typ vad jag hittar på över december och fram till nu.
Mm. Oliver, vad har du spelat? Du som brukar spela, är det någon ny stor serie du har tagit dig igen och spelat för 78:e gången?
Ja, men jag har spelat lite Resident Evil för att värma upp för Requiem som jag ser väldigt mycket fram emot. Men jag tror att det som jag påbörjat, som jag hellre vill prata om, är nya Mafia. The Old Country, som jag fick i ett litet care package av Adam, som har skickat fyra spel och skickat.
Mm-hmm.
Som jag ska få låna och spela. Däribland Avatar var det, va? Från mm-hmm. Tears of Pandora, som du har tjatat på att jag ska spela i typ sen det släpptes.
Alltså tjatar och tjatar. Det är i princip bara spelare och titta på grafiken och man kan spela co-op.
Och Hell is Us. Och sen din PS4.
PS5.
Ja, just det. PS5-version av Space Marine 2. För att jag inte har Game Pass längre så vi kan inte spela mitt Xbox-exemplar. Men Mafia, alltså det här har jag ju alltid... Det har alltid varit liksom på min radar givetvis. För att jag tycker väldigt mycket om Mafia-serien. Men Först och främst, jag trillar ner i ett litet rabbit hole över det här spelet, för att jag vet att spelet utspelar sig i Sicilien. Och en av de första, liksom när man går in i options i början, innan man ens startar spelet, så liksom kan man, ja, man kan få välja språk, och så kollar jag, liksom, finns det italienska? Nej, det finns inte italienska, det finns Sicilien. Jag bara, vänta lite. Är det ett eget språk? För att jag har alltid tänkt att Sicilien är liksom bara typ en del av Italien.
Ja, det är ju en italiensk ö.
En italiensk ö, precis. Så jag bara, okej, Sicilien, eller Sicilien som språk. Så jag googlade och bara, is Sicilian its own language? Och så deras så här, topp, vilket jag antar är AI-svaret nu. Ja. Säger att ja, det är ett eget språk som erkänns av UNESCO, eller United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, som ett eget romanskt språk. Och ett romanskt språk fick jag också kolla upp. det talades i romarriket och härstammar från vulgärlatin.
Vulgärlatin.
Typ som spanska, franska, portugisiska, italienska, rumäniska, alla de här.
Ocensurerat latin.
Ja, precis. Och så ringde jag också Marina, våran italienska vän. Och frågade, och hon säger att nej, det är inte ett eget språk, det är en italiensk dialekt. Men jag vet inte, hon kanske är biased. Och sitter precis så här, italienska utbildning, och bara, allting är italienskt.
Jag tänkte att jag bara, här kommer så här liksom minifascisten fram, liksom så här, bara, nej, fy fan, de där jäklarna, det är bara en dialekt.
Nej, jag vill inte slänga under bussen, men alltså, ja, så att jag har fått delade uppfattningar, men hon snackar om att det är liksom, det är väldigt svårt att förstå för någon som liksom kommer från
ska som säga, inte talar sicilianska då.
Ja.
Pint.
Hon är från Rom.
Ska vi börja säga att norskan är liksom, det är bara en dialekt av svenskan. Vi bara raderar Norge helt och hållet. Bara, nej.
Det är lättare att norska läsa i text.
Ja.
Men jag tänker att sicilianska kanske är lite mer åt det baskiska hållet. Alltså att det är uppbyggt på ungefär samma sätt, att det liksom är ett extra språk inuti landet. Jag tror att baskiska pratas väl i delar av Frankrike också i och för sig, men det är väl mest i Spanien.
Men jag kan tänka att om UNESCO erkänner det som ett eget språk, så kan vi väl kalla det.
Mm. Ja, jag antar det. Ja, men jag spelar på engelska i slutändan, och de typ slänger in liksom massa så belladonna, du vet. Så allt är extremt italienskt. Caruso.
Inget kan ju vara sämre än House of Gucci dock.
Har ni sett House of Gucci?
Nej.
Oh my god. Alltså det känns verkligen som att här har vi en gäng amerikanska skådespelare som härmar italiensk brytning, ja. Och det är liksom så här att, är det här roliga
timmen? Det var
timmen?
Så pinsamt.
Ja, det är jättehemskt.
Man bara,
är
kunde liksom inte bara gjort det med italienska skådespelare istället? Eller låtit dem bara prata som normala människor?
Mm.
För det lät verkligen så forcerat och fånigt.
Ja. Det är lite blandat i det här spelet. För att jag vet inte om det är liksom italienska skådespelare som talar engelska, eller icke-italienska skådespelare som fejkar en italiensk accent. Förmodligen en blandning, jag vet inte. För det mesta köper jag det, och liksom jag tänker inte på det som någonting som sticker ut. Men ibland slinker det in liksom en så här uppenbart stereotypiskt uppskruvad italiensk line delivery. Så det är en spelets första liksom stora set piece, så någon som någon som är viktig för The Don blir kidnappad, och det blir liksom en biljakt, och man skjuter från bilen, och det är liksom, och det kommer massa hästryttare, och man skjuter ner dem, och sen så liksom blir bilen förstörd, och man får hoppa från sin bil till en av hästarna. Alltså det är så här Uncharted 4 set-piecen, fast på en budget. Och ja, det är väldigt liksom så här actionhjälte-stuff. Och så hör man... Och där är som sagt, där liksom när det kommer så här stereotypiska line deliveries, alltså jag älskar ju sånt. Så hör man liksom en av skurkarna bara "Who is that this lunatic?" Han mördar oss på löpande band och bara hoppar från sin bil till hästen och bara låter oss inte ta den här jäveln. Bara asroligt. Men i övrigt funkar det rätt bra. Det är ett underligt spel. För det är väldigt så här, weirdly open world, trots att det är liksom extremt linjärt och har en väldigt styrd struktur. Så det är liksom aldrig, i alla fall så långt som jag har kommit, så har det aldrig kommit en liksom en punkt där spelet liksom, okej, men nu är det du som för egen maskin får välja vad du ska göra. Trots att det finns liksom en mer, ska vi säga, det är inte en stor öppen värld, men det finns en värld att utforska och köra runt i.
Men hur är det i jämförelse då med Mafia 2?
Ja, precis.
Ja. För att Mafia 2 hade ju också en jättestor öppen värld, men nu kommer inte jag exakt ihåg uppdrag. Hade man något val i Mafia 2 vart man kunde göra? Eller var det så att här är ditt nästa uppdrag, men kör runt om du vill?
Det är typ det. Här är ditt nästa uppdrag, kör runt om du vill. Det är inte, jag tror inte det är många, om ens någon gång, man får välja mellan olika uppdragsgivare egentligen.
Nej, utan det är liksom att, som sagt, jag får aldrig agensen att välja vad vi gör. Utan det är att liksom spelet bara presenterar nästa situation och så drar sig in i det. Och det är exakt så Mafia 2 fungerade. Liksom, det fick mig att fundera lite på hur ett spel som Mafia 2 hade mottagits idag.
För att det fick ju kritik då.
Precis.
För att det så här bara, det finns ingenting att göra, och sen så blev Mafia 3 helt fucked på grund av det.
Jag tror att det här är en smartare lösning egentligen, med att ta bort illusionen av en öppen värld i storyn.
Ja, för att när de snackar om det här spelet bara, men nästa Mafia blir inte ett open world-spel. Och då tänker jag att okej, men då blir det liksom ett styrt, typ linjärt, alltså man går igenom banor.
Typ Uncharted liksom.
Typ Uncharted i den strukturen, men det är det inte, utan det är precis som Mafia 2 precis. Det är bara liksom att spelet verkligen aldrig ge dig en anledning till att liksom köra ut i världen. För att, alltså, det största skillnaden mellan det här och Mafia 2 är att det här spelet inte utspelar sig i liksom en stor liksom amerikansk metropol. Utan du är ute i liksom Sicilien, den här ön liksom med massa kullar och vingårdar och skit. Liksom, på tidigt 1900-tal liksom. Och det finns bilar du kan köra. Det är såna här riktigt gamla bilar som du måste veva, du vet, igång för att köra.
Måste du hålla koll på bensin och sånt?
Nej.
Nej.
Inte, jag tror inte det i alla fall. Du kan köra så att du kan köra med manuell växling. Och det finns liksom det här gamla simulation-läget som jag alltid kör. Jag vet inte hur det är, för att jag tycker inte att det känns svårt att styra bilen direkt.
Jag körde inte i simulation, men jag tycker fortfarande bilarna känns överraskande bra att köra, tycker jag.
Men det kan inte vara jättestor skillnad på normala och simulation-läget. För det är inte så att man liksom helt plötsligt bara slirar runt som en dåre liksom.
Nej, jag tycker kameran gör ett ganska bra jobb med att sälja hastigheten också, trots att det är bilar som antagligen puttrar fram i typ 40 km i timmen.
Men det är en jävligt elegant grej de gör med, för att det finns ingen minimap att navigera det med när du kör bilen genom de här miljöerna. Är att varje gång det kommer en korsning så finns det liksom en så här en skyltstolpe som pekar åt hållet du ska åt.
Det är rätt så snyggt.
Ja, men så här in-world-skylt liksom. Istället för att det är liksom stora hela pilar på marken, typ alla Forza liksom.
Mm. Ja, för det påminner lite om typ hur det var där i slutet av 2000-talet när alla tänkte att det är fult med UI, så nu försöker vi hitta snygga liksom in-game lösningar på att du ska hitta
miljöberättande.
Ja, nej, men så, alltså, det är väldigt likt Mafia 2 i det avseendet, annat än att det liksom har ännu mindre pretense över att vara ett open world-spel, för att jag tror att dagens publik vilja att acceptera liksom ett tekniskt sett öppen värld om den inte är smockad med små skit att göra. Alltså som sagt, det var som du sa, det var en kritik mot Mafia 2 redan 2010, men idag så är varenda storspel ett Assassin's Creed. Jag har liksom jag har färgats av det. Alltså jag tror att vi har definitivt den här liksom stora skalan på allting idag.
Ja, alltså, precis, för att när man väl kör liksom, jag tror det var när vi körde Warhammer Space Marine 2 liksom, att det kändes som ett spel från typ 2008 med hur linjärt det var liksom, man känner, man bara, oj, man har typ liksom, vi har liksom inget riktigt val vi kan göra, utan vi får bara gå framåt här, och det kan ju vara,
och det var så liksom, bra, men det känns, för det
jo, jag vet, det liksom, jag säger det att spelet var förmodligen bättre för att det var så, men det känns lite lustigt. Men det var lite samma sak när man spelar Red Dead 2 och att Rockstar har ju väldigt liksom typ begränsad yta du kan röra dig på när du är i uppdragen. Och det var flera gånger Red Dead 2 liksom man råkade gå lite utanför, så bara, nej, du måste återgå till Missionary. Så bara, jaha, jag får inte runda den här kullen liksom som jag vill. Det känns lite avigt helt plötsligt, för att man är inte van med det längre.
Men sen är det liksom, det här spelet är också lite weird, för att de påpekar grejer som tyder liksom någon form av open world utforskning, som att det liksom vid ett tillfälle så ger en karaktär det en kamera och bara, ja, men ta den här, och liksom det finns massor av ställen på ön att fotografera, och jag bara, när fan ska jag göra det?
Det finns ett free ride läge
precis i huvudmenyn. Free ride, du bara, okej, här nu kan du ta en bil och bara köra runt liksom.
Och det finns och race och sånt man kan göra där också.
Vilket i och för sig kan svära på har funnits i gamla maffiaspel också, nu när jag tänker efter.
Jag tror att Definitive Edition Mafia har ett freeride-läge.
Jag tror alltså spelet i sig lämnar en del att önska, för jag känner liksom att när man faktiskt har kontroll över spelet och det inte är att du följer efter en karaktär och lyssnar på dialog, antingen på häst eller liksom genom typ en marknad någonstans, så är det extremt liksom cookie cutter, bog standard liksom stealth segment eller cookie cutter, bog standard cover shootouts. Men i slutändan så är jag bara liksom en enorm sucker för berättelser om organiserad brottslighet. Och särskilt då den liksom italienska whoopity-bappity-maffiasorten där någon liksom ofta missanpassad ung man bara råkar snubbla in över någon maffiaboss-tröskel och arbeta sig upp i gangsterhierarkin. Och sen oundvikligen tvingas göra en massa tuffa val. Sånt är... Jag älskar sånt. Och Old Country har alla de populära troperna. Så är det ett svenskt ord? Trop. Men om man ska liksom,
lånord kan man väl säga.
Om man ska försöka leta efter liksom något som skiljer det här protagonist, alltså Enzo, från typ Tommy, Vito eller Lincoln, så är att jag skulle säga att han inte drivs av liksom ambition eller girighet eller hämnd, utan han är mer, åtminstone till en början, fokuserad på bara ren överlevnad. För att han, det här är en människa som när han var 5 blev såld till att liksom slava i en gruva för att betala av sin pappas skulder. Och jag vet inte hur gammal han är när spelet börjar, men han är en vuxen människa och alltså växt upp i de här gruvorna för att betala av sin pappas, eller arbeta av sin pappas skulder. Och efter en blodig konfrontation med liksom ledarna på det här stället, så bara snubblar han in. Alltså han vill bara ha liksom en något sånär hyfsat liv och ser en möjlighet till det hos den här Don Torisi. Och spelet tar verkligen sin tid att att berätta den här historien. Kanske för vissa människor till dess nackdel. För att liksom tre och en halv timme in. Och man är fortfarande liksom typ Don Corleones stalledräng typ. Det är liksom det är väldigt. Det är inte det att man bara, åh, I see potential in you kid. Go whack some people. Utan det är liksom, du får sova hos grisarna i ett par år. Men jag tror att så långt som jag har kommit så det jag gillar kanske mest med storyns kärna är att storyns kärna är en romans. Vilket jag inte visste på förhand. För en så blir kär i bossens dotter. Och det som liksom driver honom framåt just nu är att han vill bli kar nog i bossens ögon att vara värd hans dotter. Liksom.
Och hon känner klassiskt också.
Mm. Ja, och hon känner samma sak, men de måste liksom, de kan inte synas tillsammans för att liksom, alltså, folk har blivit mördade för att liksom bara komma nära henne, antar jag. Så det, alltså det är liksom en väldigt standard men kompetent berättad maffiahistoria.
Jag tycker alltså, jag var ju lite intresserad av det här på förhand, men det känns som att de här halvbra betygen som det fick liksom tog ner intresset för det lite för mig. Men jag tycker ju att den här berättelsen på förhand låter mycket mer spännande än de maffiaspel som är placerade liksom i USA. Just på grund av att det är satt på Sicilien liksom i en annan era helt enkelt. Och nu har ju jag inte varit så himla mycket i typ södra Italien eller på typ Sicilien eller Sardinien eller något sånt, utan jag har ju mest varit i norra Italien. Främst i Carole, men även så här på skidorter som Madonna di Campiglio och Livigno, Sestriere och så vidare. Så jag har ju liksom mest hållit mig i den norra delen av Italien. Men man blir ju nyfiken på resten, för jag tycker om Italien väldigt mycket. Även att det är liksom, precis som i många andra länder, väldigt olika kultur beroende på i vilken del av landet man befinner sig. Men det finns ju en serie som, om man gillar den här typen av berättelse, borde spana in. Och den heter Corleone, som är baserad på Totorinas liv. Det var ju en medlem av den sicilianska maffian. Jag tror att det är på 40-talet, om inte jag missminner mig.
Detta har ingenting med Gudfadern att göra.
Nej.
För att den familjen heter ju Corleone.
Jo, men precis. Men det är ju själva serien som heter Corleone, och det är väl en stad som heter Corleone.
Mm. Ja, jag har inte hört talas om det, jag får kolla in den. Men det är alltså, det är samma för mig, att mitt intresse svalnade också av de liksom ljumna betygen. För att alltså, när det kommer så jävla mycket spel och spel är så jävla dyrt. Nu var inte det här jättedyrt i och för sig, men det är all adds up.
Nej, men det är fortfarande 500 spänn liksom.
Ja, då får man liksom vara mer, ska man säga, selektiv. Så att, hade det fått högre betyg så hade jag ju, då hade jag förmodligen köpt det på release.
Ja, men samma här. Jag kände mig liksom intresserad just på grund av att det fanns en mycket tydligare italiensk koppling. Men sen så såg det lite ljummet ut, liksom sådär. Alltså, jag tror att det har väl 7,5 eller någonting sånt i betyg på Open Critic, och det är egentligen inte dåligt. Det är bara det att med tanke på vilka betyg många spel får idag, så blir det ju lätt att ett sånt spel åker ner i prioriteringslistan på ett sätt.
För det, alltså, som sagt, ifall du gillar den här typen av stories så är det definitivt spelvärt. Man ska inte förvänta sig liksom någon form av innovation på ett spelplan. Jag tror att liksom,
nej, det ser lite stelbent ut.
Jag försökte komma på någonting att peka på. Jag tror att liksom att du använder whetstones för att typ ladda om din knivs ammo. men Ja, nej, det är inte ett särskilt roligt spel. Det är liksom jag känner att Mafia 3 är betydligt roligare att spela, även om det är liksom det är inte den typen av upplevelse som jag vill ha från Mafia, medan det här är mer av den typ av upplevelse jag vill se från serien, men är mindre kul, så att jag känner att jag kan liksom spela någon timme eller två åt gången och där innan jag behöver ta en paus och bara, men fan. Men jag får jag kommer ta mig igenom det, och jag gillar settingen, jag gillar karaktärerna. Jag vill se hur det här utvecklas. Jag kan också highlighta, för att vi gjorde ett när ni var bortresta så gjorde vi ett avsnitt där vi snackade om romanser och sånt i spel, och efter det så fick vi ett meddelande från Christopher Scharf där han sa att ungdomsromansen mellan Enzo och Isabella är väldigt bra och starkt bevis på att när man lyckas är att jag mådde fysiskt dålig och var spelad. Okej, det här vill jag veta.
Vi fick en kommentar. Jag gillar den inte.
Han bara, nej, där är flaskposten i Wind Waker all over again.
Ja, det är verkligen otroligt.
Alltså
det känns som en så typisk grej att hända dig, Oliver.
Det mest episka sättet att bli spoilad på någonting. På
ja, men verkligen.
Wii U flaskpost.
Ja, men ska man bli spoilad på något sätt så ska det ju vara på ett kul sätt. Ja, så blir det en bra historia.
Jo,
det är i alla fall lite värt det.
Men ja, så att det har jag spelat och kommer fortsätta spela. Utöver all annan skit som jag redan pratat om massor. Jag har spelat en del Wii med.
Mm. Rematch är så jävla bra.
Asbra.
Ibland är det kul att ha liksom ett sånt multiplayer-spel som man bara liksom att, jag vet inte riktigt vad jag ska spela nu, men jag är sugen på att spela, så tar man bara upp och kör man några matcher.
Jag kör typ 10 minuter och så bara, nu till någonting annat.
Mm. Jag har ju haft så nu när jag liksom hoppar lite mellan olika spel, så jag har faktiskt tagit upp Mario Kart World och sitter och spelar multiplayer emellanåt. Det mesta bara, fan, jag vill bara lyssna på podd men spela någonting.
Mm.
Så jag tar upp det igen. Och det spelet verkligen så här, alla problem som det spelet har mynnar sig i att det är 24 spelare på banan. Hamna i någon lobby, vi var så här 15 pers, så mycket roligare att spela.
Mm.
Det är liksom för kaosigt när det är så mycket. Alltså det är typ att det är så här olika designbeslut på grund av det. Liksom, jag förstår inte riktigt hur man tänkt. Det är typ i Mario Kart World, så att när du får upp typ skal eller liksom saker som du kan hålla bakom dig, så sätter ju karaktären den bakom sig automatiskt. Och är du i mitten och får typ tre gröna skal, då är de ju borta på liksom en blinkning, för att då har ju folk kört in i dig. Vilket bara bidrar till allt jävla kaos, så att det är lite jobbigt. Jag hade ju önskat att de hade återgått till ett mindre spelantal. Och problemet nu när man liksom öppnar upp för att nu har vi 24 spelare, att nästa Mario Kart, när det nu kan tänka släppas om 10-15 år, kommer ju förmodligen inte ha mindre spelare.
Sen Mario Kart är den så här, Jimmy vill inte ha någon innovation, han vill bara ha samma spel.
Jo, du får gärna.
No innovationen items. Heter Double Dash på honom.
Jag är inte någon sån no items. Jag älskar ju items. Jag tycker att det ska vara på när man kör Mario Kart. Men det är liksom, jag vill ju också känna att jag kan köra och liksom ändå vara bra på det, och inte så att jag blev träffad här så jag gick från andra plats till sista. Och
nästa
det är liksom
Mario Kart 48
nu.
Spelare.
Eller typ att får inte jag en låda här i sista svängen, då är det kört för mig. För jag vet att det kommer komma jävla bomber av skit. Jag är konservativ här. Jag tycker fortfarande att Mario Kart var bäst när det var 8 spelare på planen. Men 12 ändå helt okej. Okay. 24 är helt crazy alltså. Det är liksom, det går inte. Man är helt slut efter några race.
Det du får göra är att du får liksom bli bra på grinding och wall jumping och såna grejer. Det är liksom the real skill ceiling i det här spelet nu.
Kanske. Jag har faktiskt inte, nu när jag har kört ändå rätt så mycket de senaste dagarna, så tänker jag att nu lär ju folk ha blivit liksom helt crazy liksom när de hoppar i genväg och sånt. händer typ inte. Det är liksom, det är inte många som ligger långt fram för att de använder sig av liksom den typen av grejer. Och det kommer också så mycket. Så att tar du liksom riskfyllda vägar så är det ju risk att det kommer typ en blixt eller någonting sånt, så ramlar du ner och du förlorar på det. Då hamnar du långt bak igen.
Men kan det inte vara så att anledningen till att du inte ser sånt är för att spelet har skill-based matchmaking och de matchar ihop det med andra idioter som är på din nivå?
Nej, alltså jag låg ju, jag har ändå legat på så här 8000 poäng och då får jag ju möta de som är runt ungefär, ja, man ska ju möta de som är runt en egen nivå, men man får ju också, de släpper också in de som är högre, men det är inte mycket sånt. Dock
nej,
tror jag att de har dragit
skit.
Dock tror jag att de har dragit om lite såna här intermission tracks vägar för jag tycker de känns mycket kortare nu för tiden. Så att man okay. Det är inte lika mycket att sitta och köra på typ jättelånga raksträckor där ingenting händer, utan jag tycker att då, där har man nog gjort en liten tweak, tror jag. Så att det gör inte lika mycket. Men jag tycker fortfarande det är för mycket spelare. Det är det som är lite tråkigt. Amanda, vad har du hittat på?
Det har blivit ganska mycket knarkspelande för mig på sistone. Eller knarkspelande.
Det säger du varenda vecka och gjort jag har, i två år.
Nej då.
Du har sen bara lagt och släpptes. Jag har liksom såhär, jag har knarkspelat.
Vad hette det där med alla bönor som sprang runt och snubblade på varandra? Fall Guys och sen Balatro och sen Ball Pit och sen, ja.
Ja, men alltså, jag spelar ju ganska mycket annat emellan också, så jag spelar ju liksom inte bara den sortens spel.
Men det pratar vi inte om.
Det har jag ju faktiskt gjort jättemånga gånger. Men okej, vad ska man säga då? Avslappningsspelande. Jag har spelat väldigt mycket Two Point Museum till exempel i slutet av året, för att jag kände liksom att jag ville se ännu mer av det. För att jag har ju spelat det i några timmar när det kom. I några, det var väl kanske 15-20 timmar. Men nu har jag väl spelat det fyrdubbla i alla fall. Sedan så kände jag ju, har jag för mig att jag sa förra veckan eller någonting sånt, att jag ville ha en liten julklapp som jag kunde spela, men jag kände att det får vara ett lite billigare spel. Så då köpte jag Luminous Remastered och körde det. Kostade bara 40 kronor ungefär just då. Och det har ju gett mig över 50 timmar och det har varit väldigt skönt att ha det och bara rensa skallen med när jag har suttit och pluggat och donat. För att i slutet av varje kurs så brukar det ju ofta bli lite galenskap i hjärnan. Så dels som jag sa så har jag ju studerat väldigt mycket för en salstenta och höll på att bli knäpp av det. Så det var skönt att liksom bara kunna sätta på en podcast, spela Luminous Remastered, slappna av lite. Och sen så har jag ju den här veckan skrivit en essä i moralfilosofi i spelberättande och dessutom då gjort klart ett textspel. Båda som då skulle in i den kursen i fredags. Så då har det liksom varit två veckor, dels av intensivt studerande men också ganska intensivt skrivande och läsande av kurslitteratur och liknande. Så det har varit perfekt att ha den sortens spel och bara slappna av till. Det var ju samma sak i slutet av föregående två kurser där vi hade världsbyggande och sen filmhistorisk översikt. Då var det liksom två stycken stora uppsatser som skulle in typ samtidigt och då hade jag ju liksom Ball-X-Pit. Jag vet att det här krysset ska vara tyst men det struntar jag i för att jag tycker att det låter coolare med Ball-X-Pit.
Du kan inte säga en titel och inte uttala allting i titeln.
Klart man kan. Men
man kan, du bara vill att inte göra det.
För att citera Sniff. Jag kan, men jag vill inte.
Jag vill inte.
Precis. Nej, men så den sortens spel har gjort väldigt mycket för mig i perioder där jag liksom känt att jag vill spela, men jag orkar liksom inte hålla upp intresset för mycket. Men sen har jag faktiskt haft ett recensionsspel också som jag har spelat varje dag sedan vi hade våran Fantasy Critic start här. Och det är ju Mio Memories in Orbit som handlar om en liten filur som heter just Mio. Och den färdas runt på en jättestor farkost som åker runt i obestämd riktning i rymden. Och det har hänt mystiska saker i den här stora farkosten och den börjar liksom stängas ner, så som jag har förstått det. Så man ska ta sig runt i den och se till att alla system upprätthålls. Och där stöter man på olika slags robotar som då har blivit frigjorda och är hostila, helt enkelt. Så de attackerar. Och det är ett Metroidvania som man kan tänka sig. Någonting som Jimmy också är lite intresserad av. Jag vet flera i och för sig i vår vänskapskrets som är lite sugna på det här. Det är ett väldigt fint spel. Så man får väldigt mycket vackra, typ handritade, men också lite cellshadade miljöer för pengarna, kan man väl säga. Det kommer komma på Game Pass också om man har det. Men jag uppskattar liksom verkligen så här det kreativa hantverket. Det är vackert att titta på, det låter otroligt. Det känns liksom väldigt känslosamt i sin struktur. Däremot så vet vi ju alla att Metroidvania är inte det jag kanske är bäst på. Och om det är lite krävande så blir jag lite morrig. Det är ju inte Hollow Knight Silksong svårt. För det är det inte mycket som är. Så det är ju liksom inte vidrigt. Men jag hade lite svårt att komma vidare på vissa bossar och sådär. Jag är inte helt klar med det naturligtvis. Jag tror att jag har nog en 10 timmar kvar. För det är ganska så långt. Så som jag förstod det. På utgivaren. Så jag får liksom bita lite i det sura äpplet. Men det finns också inställningar som man kan justera. Till exempel då att när man möter bossar, som jag ju tyckte har varit det stora härket. Bossar är ju inte min favorit i allmänhet, men jag har haft lite problem med dem faktiskt. Men då kan man ställa in att varje gång man har mött en boss så kan man då får den att bli lite försvagad. Nu vet inte jag om det är så att den blir försvagad och så är den permanent försvagad i samma läge, eller om den blir lite försvagad för varje gång. Men det tycker jag har hjälpt i alla fall lite. Om inte så är det någonting som kanske har hjälpt mentalt. Att man vet att okej, nu är du lite svagare, ditt svin, nu ska du få på nöten. Och sen så sitter man och nöter bossen x antal gånger. Och sen så, som den senaste bossen jag slog, råkade jag slå den. Jag trodde först att jag dog, men den dog.
Jag gillar också att spelet skulle typ ljuga för det. Säga att nu är bossen svagare så blir den inte det, det är bara du som blir bättre.
Nej, jag menar inte så, utan jag menar att den kanske bara blir svagare alltså en gång. Och så är den liksom på en permanent försvagad nivå.
Mm.
Och inte liksom att den blir det för varje gång. För jag mötte den här bossen säkert minst 10 gånger. Och jag var lite sur på den. För att sparpunkterna är inte de snällaste. Tycker inte jag. Jag behöver ju all hjälp jag kan få. Det hör ni ju. Men då är det liksom väldigt mycket springa fram och tillbaka. Och förhoppningsvis hitta lite genvägar och sådant. Men stämningen gör väldigt mycket. Alltså även att det är svårt och att jag är kass, så hjälper det att det är så mysigt och fint att spela, verkligen. Så om man gillar Metroidvania och om man gillar alltså lite mer konstnärligt fokuserade miljöer och så där, det är väldigt vackert och det blir en fin kontrast med det här väldigt organiska mot det maskinära. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Det känns lite som ett Jimmy-spel också.
Mm, kanske.
Mm. Jag har inte så jättemycket klagomål på karaktären. Den är lite flytande i hur den rör sig. Och ibland så kan det upplevas som att den är lite långsam bara. I relation till sina fiender.
Mm.
Men i övrigt så tycker jag det känns väldigt bra.
Mm. Ja, vi får se om jag också spelar det sen. Jag är precis klar med ett annat jättestort Metroidvania som är Hollow Knight Silksong. Som jag faktiskt tog tag i nu de senaste typ 2 veckorna. Jag hade väl typ spelat 25 timmar innan jag tog upp det nu igen. Och igår så rullade liksom de första eftertexterna så jag fick det dåliga slutet då. Jag har inte startat akt 3. Och då är jag uppe på 52 timmar. Så att det har ju varit en hel del. Och jäklar vilket makalöst spel det är ändå. Alltså det... Ja, alltså jag känner liksom så här att men nu har jag ändå spelat en del redan sen innan. Så jag tänker så att någon gång brukar man ju liksom komma till en punkt där man känner så här bara, du vet, nu har jag spelat så pass länge att man ledsnar lite. Så att nu behöver jag faktiskt klara det. Men alltså igår efter att jag hade liksom tagit då sista bossen så var jag typ så här att nej, men jag är in och börjar arbeta redan liksom för att kunna öppna upp akt 3 då. Men det spelet alltså, jäklar vad det är elakt många gånger. Alltså det är nästan sadistisk nivå på det hela när man liksom, hur fienderna rör sig och att liksom de liksom programmerade till att om jag hoppar så här och ska slå då liksom dodgar munnen exakt så att man missar eller att den liksom kör någon så här, någon boss kör någon kombo på följd som gör att liksom det där är jättesvårt att undvika så att man blir träffad. Så att många svordomar var det igår. När jag liksom gjorde de sista sakerna då, innan jag skulle klara det. Vilken grej ändå. Och jag tror nog att jag gillar liksom Silksong mer än originalet, ärligt talat. Och så kände jag ju inte när vi pratade om det här spelet i början av hösten förra året. Då var jag såhär, det är typ de här grejerna, det är kanske lite mer uppskruvat liksom, men på det stora hela liksom, man bara tänker på hur kartan är uppbyggd och liksom Hornets rörelsemönster och egentligen hur de har designat de olika bossarna så är det ändå liksom en ganska stor liksom nivå uppåt från Hollow Knight. Och då tycker jag att Hollow Knight är helt fantastiskt det också. Det är liksom lite till den grad att jag ska man gå tillbaka till Hollow Knight 1 och bara typ dra igenom det sista för att nu har man ändå fått träna mot de här jävla vidrena så att man är liksom med på gång känner jag.
Du kan ju ge mig lite draghjälp då om jag ska gå tillbaka till Hollow Knight.
Ja, det är möjligt. Nu innan det är massa andra spel som släpps.
Jag kommer ju inte hinna det där.
Men sen vi pratade sist också, så jag klarade Metroid Prime 4. Och det spelet är ju inte alls bra. Alltså ju längre liksom avstånd man får till det spelet så tänker man bara så här, det var verkligen liksom, det känns som en riktig miss ändå. Det är inte ett jättebra Metroid-spel för att världen och så sitter inte ihop överhuvudtaget. Och det är liksom alla nya förmågor du får. Det är inte som att du låser upp egentligen några nya pussel så att du tänker så att men nu när jag har den här så kan jag komma vidare här och då kan vi lösa den här grejen som jag sett tidigare. Utan det är enbart bara för att men nu har jag fått det här vapnet och kan jag låsa upp den här dörren och det är det. Och jag vet ju att många jämförde det med typ men det är som ett traditionellt Zelda-spel. Liksom typ Ocarina of Time och Twilight Princess och de grejerna. Eftersom du har liksom den här typ stora öknen som inte är någonting. Och sen har du typ ett tempel i varje hörn. Men det är inget bra Zelda-spel heller. För att Zeldas tempel bygger ju ofta på liksom du har den här förmågan. Och du ska lösa pussel med den här förmågan. Och det är så du löser tempet. Hela tempet är som ett pussel. Och det är ju inte så här överhuvudtaget. Metroid Prime 4 är rätt så dåligt egentligen. Ärligt talat.
Ja.
Sen vad mer har jag spelat? Jag spelar Ghost of Yotei, men det har också Douglas spelat, så vi sparar det till nästa vecka, tänker jag. Och pratar mer om det. Men det är ett bra Assassin's Creed, så som Assassin's Creed var förr, känner jag.
Måste vi alltid jämföra med Assassin's Creed är?
Vi måste
det är
jämföra.
När man
gör spel som är som Assassin's Creed, då får man nog säga att det är som Assassin's Creed.
Det betyder inte att det är fult eller dåligt. Det är mer att Assassin's Creed var bra och det här är bra.
Ja. Men jag känner det typ så att Assassin's Creed var ju många gånger det här typ att det här är mitt open world-spel för året. Och då är det ganska skönt liksom att typ så här, plocka upp lite grejer, göra allting här. Och jag kände att det var ungefär samma känsla som jag hade gått och gjort det. Det känns riktigt liksom kul att bara säga att jag tar de här fiendelägrena. Det är ett jätteroligt ställspel liksom. Även om det inte är så här typ superavancerat så är det ändå kul att smyga runt och liksom använda sig av sina liksom förmågor och ta ut folk. Och sen när man liksom laddat upp då sin liksom så här ghost power eller vad man ska kalla det, så kan man liksom bara dra ut resten av lägret. Det är jätteroligt. Tror dock att jag föredrar striderna i Tsushima på sättet man använder de olika stances snarare än de olika vapnen man har. Just på grund av att det var så himla så att ah, men nu möter jag den här fienden, då måste jag typ byta över till det här vapnet för att...
Alltså det är ju ish liknande, det blir mycket lättare att byta vapnen är ju bara stances egentligen.
Och jag vet, men på något sätt känns det att det är så jävla coolt bara att typ köra katanan eller bara... Alltså jag vet inte hur man hade löst det egentligen. Det är typ en, jag vet inte om man hade behövt utveckla stridssystemet så att okej, men om du nu kör med ditt spjut mot alla typer av fiender så får man liksom tänka typ och göra så här för att liksom klara det på bättre sätt. Istället för att typ, nej men alltså, jag får knappt ut deras liksom mätare innan jag kan göra riktig skala på dem för att jag använder fel vapen. Så det är väl det jag känner lite tråkigt. Sen vet inte jag exakt vad lösningen är på det, men...
Skulle vi inte spara det här till nästa vecka?
Jo, jag vet, vi ska spara det nästa
vecka. Hur tyckte du att det gick?
Men det har jag spelat.
Det har spelat fler saker. I och för sig, nu var det ju The Drifter och det pratade vi om tidigare.
Ja.
Det känns som att du har spelat någonting mer.
Ja, men jag försöker tänka. Ghost of Yotei och Silksong var ju de två spelen som jag faktiskt skulle liksom försöka klara. Ja, men jag pratade lite löst om.
Wordplay.
Jo, men det behöver jag inte prata om. Det behöver jag inte nämna så mycket. Men jag spelar väldigt lite också. Jag har inte spelat så mycket. Kanske någon timme här och där. Men det jag har mest suttit med Silksong... Jo, men det har jag ju spelat Cassetboy. Vad dum jag är. Det är första recensionsuppdraget för i år.
Det var någonting.
Det var det, precis. Och Cassetboy är ju... Det är liksom ett retroinspirerat spel. Man ska säga att det är som en blandning av typ Zelda, alltså traditionellt Zelda, typ A Link to the Past med Fess. Så att du spelar liksom som en karaktär, du ser liksom världen ganska ovanifrån, men du kan också vrida den. Så att det ser nästan ut så att du kan liksom vrida den i det är inte bara så här höger, vänster, liksom, så att man ser från olika håll, utan det är liksom, det är typ 8 olika riktningar. Så det ser ut som ett isometriskt liksom CRPG också, till exempel. Så det har jag spelat och det är liksom och det är så att ja, men det är en ganska lite ganska kompakt spel där du som liksom baseras på en kvantmekaniksregel där att om du inte observerar någonting så existerar det inte, vilket är en ganska spännande liksom premiss. Det är så bara okej. Så då får man liksom använda världens perspektiv på att dölja saker exempelvis för att det inte ska synas. Så att du kan typ få bort hinder och sådana grejer från vägen. Du kan typ låsa knappar genom att stå på en knapp till exempel och sen så sätter du någonting i vägen för det så att knappen inte syns längre. Då kommer liksom den knappen vara nedtryckt hela tiden och öppna dörrar och sånt. Så det är en väldigt spännande premiss. Sen så gör man inte så mycket med den premissen egentligen, för att det är liksom så att helt plötsligt hamnar man i ett läge där man måste lära sig okej, men vad räknas då om vad som kan döljas för att det inte ska räknas? Mm. För att det var flera gånger när jag skulle försöka lösa pussel så bara, men nu har jag döljt den här grejen som jag skulle egentligen då kunna bara traska förbi. Men då räknas inte det objektet. Inte i den regeln. Och det finns liksom ingen logik i vad som räknas och inte räknas, vilket blir så att okej, men det känns inte riktigt genomtänkt. Sen är det liksom, du har svärd, du har pilbåge och bomber och sånt, så det känns ju väldigt mycket som ett Zelda när du slåss. Vilket jag tycker är en helt onödig grej att ha med i spelet. Jag hade gillat det mycket mer om det hade varit ett regelrätt pusselspel, för jag tycker idén bakom pusslerna är tillräckligt stark. Men så har man liksom lagt till, ja men då ska det vara lite strider och så slåss du mot fiender som inte är speciellt kul, för att det är så att är du på tillräckligt långt avstånd så gör de ingenting, så du kan bara stå och skjuta pilbågar på dem. Och så går du upp i level då, så det är ett lite så här rollspelselement i det, vilket också är totalt onödigt, för det är så här, okej, men då ska jag bli starkare mot fiender, men det är aldrig så att jag behöver liksom känna så att jag kommer till ett ställe där jag är för låg level. Så att då är liksom bara, då har jag bara liksom stats och levels av någon jäkla anledning. Så det är också liksom lite weird, så det tar liksom lite från upplevelsen, alltså att det känns som att man... För det är ett ganska litet team som har gjort det här spelet. Så man har liksom haft en idé och sen så bara, men vi lägger till det här. Och så bara, okej, men som helhet då så tycker jag att det liksom faller lite isär på grund av det. Och då har man liksom inte byggt ut den här premissen om att då, om du inte observerar något så existerar det inte. För det finns ju typ så här shrine-liknande grejer som då ska ha svårare pussel. Och det är ju rätt så kul att göra dem. Men det är liksom, det, man kommer aldrig upp till den här nästa nivån av liksom, man tänker så här, pusselspel som man verkligen gillar. Så det är lite synd. Och just med att det är så här retro-influencer i det här spelet också, så du har ju liksom ingen riktig hjälp om vart du ska. Du har liksom ingen karta. Du har liksom ingen lista som säger att det här och det här har du gjort. Så att jag hamnar ju flera gånger där jag liksom så här att jag har ingen aning vad jag ska ta vägen. Eller vad jag ska göra. Mm. Och då får man ju bara gå runt och prata med alla karaktärer som finns igen. Och så kanske de ger en ganska diffus hint om vad du behöver. Och så måste du liksom försöka hitta då det här objektet som de behöver för att liksom komma fram i storyn. Och flera gånger så hade jag liksom så här listat ut så att okej, men jag ska nog hit nu och göra det här. Men då hade inte jag triggat igång typ en mellansekvens. Så då existerar inte de sakerna för mig. Så då behöver jag liksom gå runt och leta efter rätt person att prata med. Bara så att man triggar igång nästa sekvens.
Mm.
Så det blev väldigt hattigt på det sättet. Så jag tror att jag spelade nog det här spelet i typ 15 timmar. Och så såg man någon Let's Play på YouTube som man klarade det på 4. Man bara, så att jag gick runt ganska mycket. Och bara så, jag vet inte vad jag ska ta mig till.
Men det som jag sa tidigare. Den personen hade förmodligen spelat igenom spelet.
Absolut. Men det är ju inget stort spel. Och liksom man tänker att hur världen är utformad så är den är ganska liten. Vilket är ju till spelets fördel då. Eftersom du behöver springa fram och tillbaka så himla mycket. Så du har ju liksom den lilla byn som du är i. Och den har x antal byggnader liksom som sen, senare också kan utgöras som typ tempel då, kan man väl säga. Och så finns det några näromliggande områden som typ en skog och lite sånt. Men liksom grundidén är så pass bra att jag tycker att det är så himla synd att det inte liksom är bättre. Men finns också på allting. Så att om man är intresserad av någon så här liksom typ retro-inspirerat Zelda-like, så absolut. Men jag är inte så här, kan man säga, jätteimponerad som jag hade hoppats på.
Mm. Och din recension kommer ju komma upp den här veckan på loading. Och min också av Mio Memories in Orbit.
Mm.
Det har ju embargo-lift klockan 5 under måndagen.
Ja. Och Cassetteboy släpptes förra veckan. Så att, det finns redan att köpa om man så vill.
Vad fick du för betyg?
Jag vet faktiskt inte. Det här är sån här litet spel. Så att jag vet inte hur många som har recenserat det. Det har väl varit, någon har väl gett det 90 tror jag. Men det är en sån här, du vet, fansida som ger höga betyg till allt. Och sen när du ligger ut kanske 60-70 från någon annan tror jag. Så. Men det alltså det var inte som att jag hade tråkigt heller när jag spelade med det. Så det var ju så att jag liksom, vissa spel som man har recenserat, det är verkligen typ så här, man startar och man bara säger, åh fy fan, det här gillar inte jag. Men jag recenserade ju, om det var förra året, det Endless Ocean som kom till Switch. Och, så här, och Endless Ocean är ett spel som jag alltid har velat spela när det kom till Wii. För det var så himla, men man bara simmar ut i havet och typ kollar in liksom havskreatur.
Mm.
Och så kom det Switch-versionen och jag bara, men nice, det ska ändå bli kul att testa. Och jag startade och så efter 10 minuter jag bara, det här är inte bra.
Det surades en hel del i vårt hushåll där.
Ja, men det var så här, det här måste jag liksom spendera och lägga tid på nu för jag ska recensera det. Och man var så här, alltså det är inte bra någonstans. Det är liksom, det är skittråkigt att simma. Det är liksom så här random-genererade liksom banor dessutom, så att man får bara hoppas att man liksom hittar nya fiskar i princip, istället för att man liksom har då typ en karta som man undersöker, som men nu går vi djupare eller nu kan jag simma hit. Fy fan, usch. Och sen så kommer jag ihåg, det var för att vi har ju, det är ju Bergsala som ger ut många av liksom spelen som kommer till Switch, som är från Nintendo då såklart. Och då fick vi en lista av vår kontaktperson där, så bara, men vilka spel är ni intresserade av att recensera?
Mm.
Och så fanns det ett så här typ DC Supergirl-spel på den listan som såklart ingen i vår redaktion var jätteintresserad av. Men då tänkte jag så här att, ja, men jag säger att om vi nu skriver upp oss på alla andra spel, och så känns det himla fånigt att vi inte skriver upp så här DC Supergirl, så jag bara, men jag kan ju recensera det då. Så att liksom, och då tänker man så här, det ökar chanserna så att vi får de andra spelen som vi faktiskt vill recensera också. Det slutar ju med att vi bara fick det här jävla DC Supergirl-spelet som jag hade skrivit upp mig på, och det var ju inte heller bra. Så att det var liksom bara så här, nej, det var inte så här I scratch your back, you scratch ours, utan det var liksom, FIFA, det var också ett spel, så när man stod upp det och spelade så bara, Och jag vill inte gå in med förutfattade meningar, men det kan säkert bli kul liksom. Alltså, spel som är riktade mot barn behöver ju inte vara tråkiga. Liksom Spyro-spelen är ju rätt så kul emellanåt, eller typ Kirby var ju helt okej okay, liksom också. Så att det, liksom, spel som riktar sig mot barn behöver inte kännas som liksom skräp. Och så spelar man det här och man säger det här är inte kul alltså. Det är liksom för simpelt för min vuxna hjärna att liksom alltså, ja, kunna engagera mig. Så att usch, säger jag bara.
Det fiffigaste med när du recenserade Endless Ocean, det var ju att det var precis när vi flyttade in i den här lägenheten, om inte jag missminner mig. Och det gjorde ju att du drog dig så mycket för att spela det, så att du fokuserade på saker i hemmet istället. Du bara, jag fixar den här istället, det är för tråkigt att spela just nu.
Ja, precis. Det var verkligen att man bara tittar på switchen och bara så här, du. Liksom, du bara,
jag vill inte se dig. Ja.
Så att, det var inte bara, roligt.
Ska jag spela lite, hänger upp en hylla istället. Ska jag spela lite, hänger upp taklampan.
För att det händer ju. Alltså är det inte typ det värsta att typ man har köpt ett nytt spel och man startar det och sen så när man liksom känner på det liksom första 10 minuter och man bara såhär, oh, jag tror inte jag gillar det här. Men så har man ju ändå gett sig in på att jag ska, alltså typ, när jag köpte Metro 2033 och jag köpte Just Cause 2 samtidigt till 360 för en hel massa år sedan. Och liksom jag hade ju läst Metro-boken och bara såhär att, ja men det ska bli skitkul att liksom känna på spelet. Och så startar jag spelet och går lite in och så bara såhär, oh, I'm not feeling it, du vet. Man bara, Och sen bara, okej, okay, men jag byter till Just Cause 2 då, liksom, bara för att varva det med någonting. Och så bara, det här gillar jag inte heller. Men, och jag är sån att jag startar ju sällan spel om inte jag har liksom ambitionen att klara ut dem, även om jag inte gillar dem.
Mm.
Och då blir det så här, att nu är jag i en jobbig situation att de båda spelen jag startade var jag inte förtjust i något av dem riktigt. Så att, ja. Jag vet inte, är det någonting som ni känner?
Ja, men det värsta är ju när man köper ett spel själv och tycker liksom att, ja, men det här kändes ju inte något vidare. Så ska man recensera ett spel, då är det ändå så här, okej, men det är ju också ett jobb. Jag tar mig igenom det här, jag skriver en recension, jag skriver vad jag tycker helt enkelt. Men när man liksom då har investerat i någonting själv och lagt sina surt förvärvade mynt på någonting, då känns det ju ännu värre. När man bara, okej, det här var någonting jag bara slängde pengar i sjön på.
Ja, jag tycker nästan det är värre att recensera ett dåligt spel än att köpa ett dåligt spel. Alltså, för att har jag ändå köpt ett dåligt spel så kan jag ju lägga ner det. Måste jag recensera ett spel? Inte nog med att jag måste spela spelet, jag måste också skriva om det.
Mm. Jag kommer ihåg själv vissa ganska spel. Som man fick
det kan recensera. Vara ganska tillfredsställande att morra på någonting som man inte tycker så mycket om.
Mm. Det beror på, om vi säger så här, om man ska spela ett spel som inte är bra, det är roligare att spela ett spel som är hysteriskt dåligt. För det är i alla fall roligare att skriva om än ett spel som kanske är typ 3 eller 4 av 10. Det är liksom bara. För då måste man liksom. Då behöver man ändå lägga mer kraft på att liksom förklara varför.
Ja, det är svårt att recensera ett midspel.
Ja.
För det är så här, bara, jag tycker inte det är dåligt och jag tycker inte att det är bra. Man bara, vad fan ska jag säga om det här då?
Ja, och det var till exempel en av de lättaste recensionerna jag skrivit. Det var ju Road Rage. Och det var ett för jävligt dåligt spel. Jättedåligt spel. Men det gjorde ju ingenting. Dels om det är ett hysteriskt dåligt spel. Man måste inte spela ut hela spelet.
Nej, precis.
Man ska ju försöka, exakt. Men inget måste. Och det är liksom. Det är lättare att förklara. Beskriva den upplevelsen av ilska eller frustration. Om att spela ett hysteriskt dåligt spel. Tycker jag.
Mm. En av de lättaste recensioner jag skrivit är på Destiny 1.
What?
Ja, för jag tyckte det var så dåligt. Jag var så här, jag kan inte förstå att det här har släppts.
Men Destiny 1...
Nej, det var fruktansvärt, Adam. Det var verkligen så här, man bara, nu står jag stått och skjutit på samma jävla fiende
ja,
typ en kvart och den vägrar dö.
Ja, men ja, jag hade ändå kul med den.
Nej, nej. Destiny 2 gillar jag. Det hade vi faktiskt riktigt kul med när vi spelade. Men Destiny 1 var verkligen så här, alltså vad är detta för skit.
Du vet inte.
Men alltså, så länge man har liksom känslor oavsett åt vilket håll det går så är det ju lättare att skriva om ett spel. Men om det är någonting som är så pass mediokert att man liksom inte känner någonting, då är det liksom bara, ska jag ens börja med det här?
Ja, vilken vinkel ska jag ha? Och ibland är det också risken då att man liksom säger att vrider jag över för mycket åt det ena eller andra hållet för att jag behöver liksom känna någonting i texten.
Mm.
Liksom jag vill inte att folk ska uppfatta att spelet är sämre än vad det är, bara för att jag tycker att det är lite lättare att skriva så.
Mm.
Så det, ja, det är lite... Min recension av Cassetteboy kommer vara rätt så negativ, för att det är så här, jag tycker inte att det kommer ihop som en helhet, men samtidigt hade jag inte helt, liksom, det var inte helt tråkigt att spela det heller.
Mm.
Det är svårt, men så här att, ja, jag vet inte. Ja. Det är en konstform att kunna skriva.
Men Jimmy, du vill inte börja spela Destiny 2 med mig igen och så kan jag förklara loren i det och vad som händer?
Nej, alltså så här, loren hade säkert varit jätteintressant, men jag vill inte spela Destiny 2. Det känns som att jag tycker också att det är lite synd när man inte hänger på såna här grejer också. För att jag hade ju jättegärna sett mig själv liksom, att om jag har full koll på Destiny och man ser fram emot alla expansioner så bara liksom hänger man på.
Mm.
Men man gör ju inte det, för att det finns liksom inte tid. Och sen liksom den grindingen man måste också göra för att liksom hänga med, det är det också. Det är inte som att det kommer en ny expansion till The Witcher och så bara, oh vad kul att köra en till story här. Utan det blir liksom, nej, det är lite annorlunda.
Okay. Destiny 3 om det släpps, då jävlar.
Ja, men Destiny 3, absolut. Kommer ett nytt Destiny liksom som ett liksom, så att, ja, men nu har vi en startpunkt igen. Mm. Då kan jag absolut spela Destiny 3. Det hade jag väldigt gärna velat göra. För att typ, en av de roligaste grejerna vi gjort i Destiny 2, det var att köra första raiden när vi var typ 6 pers.
Mm.
Det var ju jätteroligt. Och där är ju också synd liksom att det är liksom once in a blue moon att du kan få ihop 6 pers som kan spela den raiden liksom. Det händer ju inte efter det. Det är inte som att någon liksom håller sig uppdaterad med Destiny efter det på det sättet.
Förutom när det gäller Call of Duty Black Ops 6.
Ja, jo, precis.
Men så, det är så många personer vi var så länge,
det var jätteroligt. Men det är så att det kräver ingen insats. Det är så här, alla personer som är med och spelar COD behöver inte göra samma typ av insats för att vi ska kunna spela.
Nej, men precis. Det kräver inte en väldigt precis tidsinvestering.
Nej, och sen för att ska man raida då i Destiny så är det så att okej, men här kommer en ny raid. Nu måste ni se till att ni har gearen som ni behöver ha för raiden. Och sen ska ni dessutom ha tiden att utföra raiden tillsammans. Så att det är liksom väldigt stor tidsinvestering. Medan liksom, i COD kan det vara så att jag har inte spelat på 3 månader. Jag kan ändå hoppa in och köra en match med samma personer. Så det är väl den skillnaden. Ja, ja. Men det var allt vi hade för idag, va?
Mm-hmm.
Och för er som undrar, om ni undrar varför Olivers ljuva stämma inte har hört, så att hans internet dog, så att han fick pysa lite tidigare helt enkelt. Mm. Men han önskar er alla välmående och bra dagar här till nästa vecka när vi hörs igen.
Vi tror att han gör det i alla fall.
Ja, vi tror att han gör det. Eller så är det så här att hans internet gick ner, det kanske bara liksom en typ... en front för att han egentligen började gå på toa.
Ja. Typ... Jag tänkte exakt på samma sak.
Han bara, oh shit. Literally.
Verkligen, i dubbel bemärkelse.
Yes, men tack för den här veckan, helt enkelt. Vad har ni spelat för spel under julledigheten, eller vad ser ni fram emot under kommande året? Så kan ni gärna skriva in på det på Spotify eller mejla på kontaktspelsnapp.com eller skriva på Loading. Det uppskattar vi. Vi fick ganska mycket kommentarer för musikavsnittet. Folk uppskattar i alla fall det. Mm. Så det är skönt, för att det är ganska mycket jobb.
Jag tänker också hänga ut vår kompis Peter. Vadå att du hejar på Jimmy?
Ja, just det. Det pratade vi faktiskt om förra veckan. Det kan inte finnas någon som hejar på mig. Och jag måste ju ändå säga att Peter hejar i alla fall på mig. Så att,
ja, det är helt orimligt verkligen.
Det är fullt rimligt. Alltså jag har vunnit 2 gånger i rad. Alltså oddsen är ju liksom på min sida, måste jag ändå säga.
Jag gillar också att hans motivering till att han hejar på dig är att vi ger dig så mycket skit.
Ja, så pitty hejning.
Ja, men verkligen. Men Peter, jag trodde vi var vänner. Jag trodde att du skulle heja på mig.
Ja, jag och Peter är vänner.
Men jag antar att vi inte är vänner längre då.
Men tack för att ni har lyssnat, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Puss i ömsken.